Hej, välkomna till Sportbladets Premier League-podd, säger vi då. Jag är tillbaka till kanske inte allas stora förtjusning, men förhoppningsvis någons. Kalle Karlsson är med mig här i studion, och Frida, kan vi få ett ljudtest?
Ja, men så här låter jag idag. Jag hoppas jag låter något sån här bra. Bättre än förra veckan, men det säger jag ju varje vecka.
Har du köpt någon ny mikrofon?
Jag har faktiskt beställt en, men den har inte hunnit komma. Så att det är egentligen inte mitt fel. Fullt ut.
Ja, det är bra. Ja. Då vet vi att vi har en resa uppåt i framtiden också.
Mm, ja, men precis.
Det tycker vi om. Du har ju varit ute, du har ju den här fantastiska förmånen nu att du är ute och kollar på de här Premier League-matcherna varenda helg, istället för att bara sitta och uggla framför tvn.
Ja, jag gör ju det, men sen samtidigt så då missar man ju mycket annat, så att man får ju rätt mycket av att vara ute, och man får liksom andra perspektiv och sådär. Mm. Men man missar många matcher också, ska sägas.
Så blir det ju. Jag vill ändå att vi börjar med Manchester City mot Tottenham, som ju var den här helgens stormatch, såklart. Kalle, du synade den här hemifrån. Frida, jag vet inte, du kanske satt på någon pub. Följde den eller? För jag gissar att du inte hann till Manchester däremellan.
Nej, det gjorde jag ju inte. Jag hann se andra halvlek kom jag hem till. Så att den har jag sett. Så jag fick ju se det här fantastiskt dramatiska avslutet, givetvis.
Ja, det har blivit tradition nu mellan de här två lagen och på den där arenan att det ska sluta på det här sättet, helt enkelt. Det ska sluta med Gabriel Jesus i besvikelse. Eller ja, Sterling var det ju först förra gången, men ja.
Ja, det är ju faktiskt helt otroligt att det här mötet får samma typ av avslutning, och att det inte är vilket vardomslut som helst, utan det är återigen ett vardomslut där ingen egentligen har upptäckt det här förrän det sker. Och när det väl har skett så är det bara att konstatera att ja, reglerna säger en sak och domarrummet har gjort rätt bedömning. Sen kan man diskutera reglerna i det här fallet. För att jag gillar ju inte den här regelförändringen, och jag var tveksam när den kom, när den lanserades där inför sommaren, att man skulle bedöma då alla offensiva hands som bestraffningsbara då, och inte liksom överhuvudtaget bedöma hur bollen har sökt handen eller vilken kroppsposition du har i armen och så vidare. Och jag tycker det var en märklig förändring av hans regeln. Jag ser inte varför det skulle vara någon fördel. Det är klart att det kommer vara någon situation någon gång, som i det här fallet med att ett lag gör mål och att en boll har träffat en hand någonstans som inte har varit avsiktlig. Jag skulle hellre ta det.
Jamie Redknapp hade en fair point när han frågade sig själv varför Oliver inte går ut och tittar på monitorn själv. Alltså, nu hade han väl säkert dömt hans i alla fall, för att alltså, precis som vi säger, så regeln, den är ju klar och tydlig att bollen får absolut inte röra vid armen. Men det är ju faktiskt oerhört få dumma. Jag har inte sett en enda hittills i Premier League som faktiskt har valt att springa ut till monitorn och titta själv. Alltså, jag tycker det säger lite också. Det tyckte väl Jamie Redknapp också, att ja, men det känns som att dummarna inte riktigt vågar. Och det är ju illa nog när typ Premier Leagues bästa dummare inte heller verkar göra det, eller i alla fall inte vill vara delaktig i beslutet.
Jag tror att de har blivit tillsagda om att göra bara det när det är nödvändigt. För att när de ska springa ut, det är då det drar iväg i tid. Och det är det som har blivit så utskällt i turneringarna, och när det tar för lång tid. Och jag tror att de har blivit tillsagda att när domarrummet säger att vi är säkra på vår sak, då ska ni lita på det. Och säger de att du bör titta på det här, för att vi inte är helt säkra, men titta på det, ja, då kommer de springa ut. Och det blir ju
jag kan köpa det i och för sig.
Jag köper också den.
För att de sitter ju där av en anledning och är ju domare.
Ja. Jag köper också det, för annars kommer det ju bli omöjligt att få det här systemet att gå fort. Jag börjar ju redan tröttna på VAR. Även om jag, när det infördes, kunde jag se en poäng med det. Men jag börjar tröttna på att det ta bort för mycket av glädjen av ett mål i stunden. Ja, ja. Och det tänkte jag inte på det sättet, att det skulle göra så ofta som det ändå sker nu. Och det är väl det jag är emot.
Ja. Jag håller helt och hållet med. Men ja, den situationen är vad den är. Den har diskuterats ganska mycket, men det finns ganska mycket annat i den här matchen också. Framförallt Kevin De Bruynes assistfot är tillbaks, kan vi konstatera med en fas. Den första assisten på, det, på ett tillslag där är ju helt magnifikt i Sterling. Den andra också är också på ett tillslag fram till Aguero. Den är väl kanske lite mer rutinmässig då. Han ser honom och prickar honom på första stolpen, men den på Sterling till 1-0 är ju, den är ju helt magnifik.
Ja, det är den, och det är intressant också att inläggsspel är ju inte riktigt Manchester Citys adelsmärke. De har ju inte de bästa huvudspelarna, utan snarare ganska små offensiva spelare i den där trion. Men gör man det med den tajmingen som de gör, så kommer det ändå vara svårt att försvara sig mot det. Och De Bruyne har ju en unik inläggsfot, för han kan ju slå inlägg på så många olika sätt. Han kan dels slå den där på ett tillslag som landar på exakt rätt kvadratmillimeter, men han kan också slå de här stenhårda låga som han är lite ensam om att göra med den precisionen och den frekvensen som han gör det. Han hade ju ytterligare två inspel i den här halvleken som City borde ha förvaltat, och då hade han stått på 4 assist på första halvlek. På en halvlek mot CL-finalisten från i våras. Det är ett ganska bra facit om det hade blivit så. Han var helt outstanding i den här första halvleken. Och det är klart att de får ju ytterligare liksom ett vapen när de har han tillbaka, som det låga försvaret som annars kanske kan försvara sig mot City om man centrerar och ställer sig där. Men just hans inlägg och inspel, de är väldigt svåra att försvara mot, så att nu har de ytterligare en spets som blir svår att hantera. Mm.
Precis som de behövde det.
Ja, precis. Nej, de vann ju ligan i fjol i ett historiskt starkt titelrace, och nu får de tillbaka honom, och han liksom bara liksom har kombinationen. Jag tänkte på det, liksom, den här första halvleken som City gör är ju helt monströs. Den är jag kan inte minnas att jag har sett så mycket som har varit bättre än den första halvleken. Det tar väl 16 minuter tror jag innan Tottenham är inne i deras straffområde i matchen. Mm. Och då har de liksom vunnit tillbaka bollen oftast direkt. Och så parkerar de bara där uppe. Och de kommer ju hela tiden till lägen. Och det är det som är så imponerande. De har alltså 30 avslut i den här matchen, vilket är helt fenomenalt. Men det blir ju så när de har spelare som både är bra med bollen och är villiga att löpa. Mm. Och det är ju, ska säga, unikt. Oftast har du antingen eller. Men de har både och. Och tajmingen i deras kombinationer, den jag har inte sett det från något annat lag i, faktiskt inte i världshistorien. Inte på det sättet. Det har funnits andra lag som varit bättre. Men just den här tajmingen när de hittar in bakom backlinjen, den har jag aldrig sett från något annat lag.
Alltså De Bruyne och Manchester City är alla överlag ute på planen. Men var det bara jag som tyckte att det här dramat mellan Guardiola och Aguero, det var ju lite spännande sådär. Det var, vi fick ju se en hel, alltså att de först liksom har en liten burst out där och är lite förbannade på varandra. Och sen dessutom försonas. Det var väl lite fint.
Men är inte det en sån relation som Guardiola har till sin omgivning? Han känns så fruktansvärt intensiv, och att känslorna svallar och är åt max. Han är antingen max arg eller max kärleksfull eller max ifrågasättande eller max liksom supportive av alla spelare han möter. Alltså man kommer på de här situationerna med Nathan Redmond förra säsongen. Han bara ville säga någonting, men han är liksom så, jag vet, det är väl ganska typiskt spanskt kanske, lite generellt svepande.
Ja, men där tyckte jag han gjorde bort sig, Guardiola, där, om vi tar den där situationen med Nathan Redmond. Vem är han att berätta för Nathan Redmond vad han ska göra liksom? Och då, Redmond, det var ju uppenbart att han inte brydde sig ett skit om vad Guardiola sa i den situationen. Nej. Han fortsatte ju bara gå, och jag vet inte om, det är ingen del som jag tycker talar till Peps fördel.
Nej, men, och så såg man det liksom i förrgår igen där nu med Aguero, liksom att det blir, känslorna svallar åt alla håll hela tiden. Det är så, han verkar så fruktansvärt bara intensiv.
Men det kan ju inte vara lätt heller för Aguero, att varje gång han ser Jesus gå upp och värma så vet han om att nu är slutet nära, eftersom att de två alltid byter med varandra.
Fast det är ju inte något unikt i och för sig. Alla lag har väl en anfallsavbytare som som kan gå upp och värva.
Absolut, men det känns ju som att det är extra speciellt just där eftersom det var så himla länge sedan han spelade de två samtidigt. Alltså det känns ju som att sen han ändrade spelsystem där så det kommer ju inte hända igen, känns det som. Men på tal om Aguero, han har alltså gjort 97 mål på Etihad Stadium nu. 97 mål. Och dessutom har han gjort 27 mål på de senaste 21 Premier League-starterna på Etihad. Ja. Det är inget dåligt facit.
Nej, det är otroligt. Han är bra på att göra mål. Det är bara att konstatera. Ja, men det är också lite speciellt dem emellan eftersom det var ganska tydligt så att Gabriel Jesus var tänkt att liksom växla av Aguero som ju börjar bli till åren även om det, jag inte tycker att det märks speciellt mycket i spelet. Men att tanken var att Gabriel Jesus var, skulle liksom, Aguero skulle fasas ut och in skulle Gabriel Jesus. Men det har ju inte blivit så, för att Aguero när han fick den konkurrensen och han kände att det liksom brann lite under fötterna, då växlade han ju upp istället och har haft fler starter och faktiskt spelat bättre än vad han gjorde säsongen innan där. Där jag drogs med mycket skador också, så att det har ju funnits en sån tydlig konkurrens dem emellan. Det är lite intressant att följa. Absolut. Men vi sitter här och hyllar City. Det blev bara kryss. För det var ett Tottenham som tog vara på de chanserna som dök upp. Och måste passa på att hylla Ndombele. Alltså den framspelningen till Lamela till var det 1-1 eller var det 2-1?
1-1.
1-1 var det då, ja. Ja, precis, det var ganska tidigt, va? Typ 20-någonting minuten. Den är ganska fin den bollen, man tänker inte så mycket på det, men plötsligt blev det ganska mycket tid för Lamela centralt där mellan backlinje och mittfält.
Ja och nej, jag tycker att Sterling står och såsar i den situationen, han ska flytta in och stänga den passningen. Men han, jag vet inte vad han gjorde faktiskt, men han stod i alla fall och drömde. Jag tyckte inte den passningen var så avancerad, den ska han klara av att slå, men det är positivt att han gör det med automatik, för nu har vi sett att han gör det i premiären och han gör det i den här matchen också. Det som är mest anmärkningsvärt med den situationen tycker jag är Edersons målvaktsspel som är katastrofalt. Jag vet inte riktigt hur han har placerat sig själv i målet i den situationen, men avslutet från Lamela sitter ju inte någonstans vid stolpen, utan det är ju minst en meter från stolpen.
Ja, det är att han curlar den runt försvararen lite, ja, där, precis. Så att han blir lite skymd helt enkelt.
En jättekonstig placering av Ederson, eller positionering, och en riktig tavla i mina ögon. Mm.
Det är väl Ederson som får börja hundhuvudet lite grann också vid andra målet. För jag menar, alltså, jag förstår att han blir överraskad av den nicken, men det känns ju som att han hade kunnat göra det där bättre också, eller?
Ja, den är ju absolut, han kan göra det bättre. Jag ser inte som en tavla, men han kan göra det bättre. Sen ska ju City såklart inte låta Lucas Moura komma in och av alla människor komma in och nicka den där helt ostörd. Men Moura har ju faktiskt ett underskattat huvudspel, vilket han visade där. Och jag tycker han är värd ett eget avsnitt med tanke på hur... Han inte är ordinarie, men han på något sätt alltid lyckas komma in och göra skillnad.
Han har ju blivit den där ersättaren som man pratade länge om att Harry Kane behöver någon som avlastar. Så var det så här, men det kanske är Jungmin Son som ska göra det. Men i själva verket är det ju Lucas Moura som är in och är sniper när det behövs, Harry Kane inte är där. Ja, nu var ju Harry Kane där också, men när det behövs.
Ja, precis.
En avlastning.
Han har... den otacksamma rollen att inte vara ordinarie men spela som en ordinarie spelare. Han har ju tagit sig upp på en nivå där han borde vara startspelare, men det finns ingen riktig plats för honom i elvan. Och vi får ju se hur det utvecklas. Det blir intressant att följa. Sen får man ju säga när det gäller Tottenham, de går därifrån med 2-2. De kommer dit med den tuffa försäsongen som de har haft med spelare som har kommit tillbaka sent och lite skavanker här och där. Åker till Etihad, den svåraste bortamatchen tillsammans med Anfield på hela säsongen. får 2-2 trots att de är så utspelade som de är i första halvlek. Det säger ju väldigt mycket om den nya mentaliteten som finns i Spurs. Det finns ju en mental styrka och någon slags hårdhet som aldrig fanns i den klubben under hela 90-talet och en bra bit in på 2000-talet. Men nu finns den ju där och det måste man ju imponeras om.
Och där kan vi titta på förra veckan, alltså premiäromgången, när de ju kommer tillbaka i en match där de ligger under och det börjar liksom, tiden börjar bli knappt, men nej, men de växlar upp och de hittar sitt bästa spel och till slut så är det ju inget snack om saken och vinner den matchen ganska tydligt ju. Ja, det är imponerande. Och Tottenham måste väl utmana i år också, eller? Om det ska vara någon framåtrörelse. Var med i ett titelrace. Kan de lyckas med det, Frida?
Alltså jag har ju väldigt svårt att säga att någon ska kunna rå på, alltså dels Manchester City i det långa loppet, men även Liverpool. Jag tycker att det står mellan dem. Sen är det klart att alltså Tottenham, det är ju, de är ju en väldigt stark treande, särskilt nu när man har sett Arsenal och Chelsea spela. Man är väl lite osäker fortfarande på Manchester United, var de står. Alltså Tottenham känns ju fortfarande som det laget som ligger liksom närmst bakom City och Liverpool. Men för mig så det kommer att krävas rätt mycket för att de ska vara med hela vägen fram.
Från två titelkandidater då till en tredje. Liverpool åkte till Southampton i det då så kallade Lovren, Van Dijk, Nathaniel Klein, Sadio Mané, Adam Lallana och nu då Danny Ings derbyt. Det är oerhört mycket spelare däremellan som har bytt klubbadress. Ett Liverpool som fortsatt gå trögt. Framförallt försvarsmässigt har det sett lite knackigt ut i början på säsongen, men har den där individuella kvaliteten som löste knutarna den här gången också. Det var en riktigt svag första halvlek som Southampton dominerade långa stunder, borde ha gjort ett mål. Det var 0-0 i 46 minuter någonting innan Sadio Mané fick bollen liksom vid hörnet av straffområdet, kroppsfintade sig förbi två spelare och knorrade in den i mortrikrysset. Och det är klart att när kollektivet inte riktigt fungerar och när spelet inte riktigt sitter, då får man luta sig lite grann på de individuella kvaliteter som ju uppenbarligen finns i det här laget. Och Sadio Mané har ju börjat den här säsongen fantastiskt bra. Firmino fyller på, sen så man ju också den här bristen som man har, alltså hur mycket Alisson betyder för det här Liverpool, för Adrian. Även om man gör en ganska bra räddning på en nick i första halvlek, så schabblar han ju in den i andra halvlek, och så blir det ju spännande i onödan på grund av det schabblet, när Liverpool egentligen i andra halvlek har tagit över matchen. Är ju som så många gånger då, när det inte stämmer i första halvlek, så lyckas Klopp skruva på det och att man får se ett helt annat, en helt annan inställning och en helt annat lag i andra halvlek. Han är väldigt duktig på det. Vi såg det ju i Charity Shield mot Manchester City till exempel. Såg det ju också mot Chelsea i Supercup-matchen där förra veckan. Och igen då mot Southampton. Men det funkar inte i första. Skruva på lite detaljer, gör ett byte. Och så ser det helt annorlunda ut i andra, men 2-1 till Liverpool till slut i alla fall.
Jag kan inte låta bli att tycka lite synd om Mignolet som får sitta bakom Alisson så länge utan att få spela, och sen så precis när han sticker så skadar sig Alisson, och sen är det osäkert om Adrian också kan stå. Alltså det måste ju kännas, ja men det måste ju kännas verkligen som liksom, vad fan. Varför kan ingenting gå med en? Liksom? Eller?
Ja, det tror jag i och för sig. Det var ju helt sjukt att Adrian var tveksam till start den här matchen. Efter att ett fan sprungit in i Supercup-matchen i Turkiet förra veckan. Halkat, råkat glidtackla Adrian över fotknölarna. Så att han hade liksom svullen ankel dagen efter. Och liksom inte kunde gå på foten. Och så. Vad är det som händer med målvakterna i den där klubben just nu? Helt vanligt. Men han kunde spela i alla fall och lyckades hålla ner det till ett mål. Då.
Det är det som är skillnaden mellan målvakter och målvakter. Alltså alla målvakter, nästan oavsett nivå, i alla fall om man tar toppnivå, kan ju rädda bollar. Mm. Men det är inte alla målvakter som sprider trygghet.
Nej.
Och en sån där miss gör ju att det blir inte samma säkerhet framöver, närmsta matcherna. Då måste han återvinna det förtroendet. Mm. Och det kan ju göra jäkligt stor skillnad. Men vad är din tolkning, du som följer Liverpool i vått och torrt, kring deras försvarsspel? För jag läste någonting om att Klopp har utmanat sitt försvar att spela lite högre med införandet av VAR. Att han bedömer att nu kommer varje offside att synas. Så de ska spela någon meter högre. Och det tyckte jag ju Norwich till exempel utnyttjade väldigt tydligt i premiären. Kom in bakom Gomes framförallt. Mm. Som ändå är snabb. Mm. Men linjen fungerar inte riktigt. Och det är ju inte riktigt den där tryggheten bakåt den här säsongen som det var förra året.
Nej.
Alltså alla de här tre matcherna som har spelats nu, inklusive Supercupen, så har ju de ju släppt till chanser på ett sätt som man inte gjorde förut.
Alltså det som jag har upplevt är väl snarare, jag tycker egentligen inte att backlinjen, Joe Gomez har haft ett par positionsmisstag i början på säsongen här. Även Trent Alexander-Arnold har upphävt någon offside och sådär i onödan. Men det jag tycker är den stora skillnaden är att mittfältet inte riktigt sitter ihop med försvaret som det gjorde förra säsongen. Det var så oerhört tight. Det fanns ingen tid för någon att slå den där bollen bakom heller. Och där tycker jag inte riktigt att varken Fabinho eller Henderson eller Wijnaldum, alltså de som har spelat mest de här första matcherna, riktigt har kommit rätt i positionen. Det har funnits tid centralt. De har förlorat för mycket bollar centralt, för mycket närkamper. Det har funnits lite tid att slå den där bollen som inte riktigt fanns. Det har mer känts som en kollektiv brist i försvarsspelet än enskilda misstag utav försvarare faktiskt. Sen är det som du säger, jag tror, och Klopp har ju sagt det också, att ja, det ser ut som de har mycket målchanser, men de är ju offside hela tiden. Men det är klart, det stannar ju kvar i huvudet på en, men och då man låter målchansen spela ut och det ser ut som att det är en målchans och de har missat stolpen precis, men i själva verket så är det en decimeter offside och VAR hade plockat upp det. Han skyller ifrån sig lite grejer såklart, men han menar på att det, och det är ju någonting som de använder väldigt mycket av, offside-linjen är ju en viktig del av försvarsspelet såklart. Men vi såg det ju mot Chelsea också i Supercupen i veckan, där fick vi några rafflande löpdueller mellan Matip och Giroud, det gick fan inte snabbt. Två av ligans långsammaste löpare det blev förvånad över att inte Lampard faktiskt tidigare såg att det fanns utrymme bakom och att han skulle haft någon annan än Giroud att springa på den ytan, för det är ju kanske den långsammaste anfallaren i hela ligan tillsammans med Glenn Murray, men och Matip som inte är speciellt snabb då, att man kan slå bollen där, och det kan nog bli ett problem för Liverpool om de inte är helt synkade, att det blir en lite taggig backlinje, att någon av ytterbackarna står och upphäver den där offsiden om det är så de vill spela. För han vill ju gärna spela med en hög backlinje, han vill ju spela med hög press och liksom on the front foot hela tiden. Och det är väl också därför som man har experimenterat lite mer med Joe Gomez, med en snabbare mittback än Matip, trots att Matip var så bra i våras. Men jag tror att det är Matip som kommer att spela, och eventuellt kommer det innebära att backlinjen inte blir fullt så hög som den var i början av de allra första matcherna. Så det är min take på det. Sen får vi se då fall Gomez ibland då flyttas ut till höger på högerbacken istället för Trent Alexander-Arnold. Samtidigt så tappar man ju då kanske ett av sina viktigaste vapen med de inläggen som man har, som ju av allra högsta klass såklart. Så att ja, så känns det, men det sitter inte riktigt ihop spelet än. Det flyter inte riktigt som, och det gjorde det inte riktigt i början på förra säsongen heller. Det var ganska knackigt både bakåt och framåt faktiskt under de första matcherna under förra säsongen. Sen så kom de på något sätt igång. Och det.
Ändå 6 poäng och en titel. Alltså, det går inte att klaga. Det är liksom, det viktigaste är att ta poängen. Ja. Sen, det viktigaste är att ta poängen i början. Så att ja.
Och sen kommer det
så att man ska vara överdrivet orolig. Jag är mer orolig i så fall för skadan på Alisson. Att det blir det kommer, att det blir något återkommande också.
Ja, precis. Eftersom det är en muskelbristning då. Det är ju sånt som kan återkomma när man försöker växla upp träning igen och sådär. Men så ska man ju komma ihåg att det kommer tuffare test än Norwich hemma och Southampton borta.
Det framöver. Kommer det garanterat.
Vi rör oss vidare till Arsenal som tog emot Burnley. Arsenal som också har inlett med 6 poäng. Där var det anfallsstjärnorna Lacazette och Aubameyang som höll sig framme. Och Frida, du var där.
Ja, det var jag. Och det var väl en ganska, eller ganska kul. Alltså det var ju väldigt, för en objektiv åskådare så var det en oerhört underhållande match att sitta och titta på. Och inte minst tack vare Dani Ceballos som jösses, alltså vilken publikfavorit han har hunnit bli på väldigt, väldigt kort tid. Supporterna, de sjöng hans namn vid varje hörna. De liksom hyllade varenda snorfint han gjorde, och sen var det ju ett tillfälle i andra halvlek där han gjorde 3 snorfinter på rad och hela publiken bara reste sig upp och gav honom stående ovationer. Och dessutom fick han en stående ovation när han byttes ut också. Så att det är nog ingen spanjor som har hyllat så mycket på The Emirates sen Santi Cazorlas dagar. Det ska man veta, och då är han ändå bara ett lån också. Det känns som att det enda supportarna pratar om nu, det är hur man ska lyckas göra den här övergången permanent. Så mycket verkar de älska honom. Och han är ju spektakulär att titta på och har ju fantastiskt fina fötter. Sen är det ju krasst så att Arsenal, alltså den här sortens spel som de spelade nu mot Burnley, det kommer ju straffa sig någon gång, och det gjorde ju också det vid ett tillfälle där när Ashley Barnes löper rakt igenom Luis och Socrates och drar in kvitteringen precis innan paus. Alltså de spelar ju med sån oerhört stor risk hela tiden, och det är liksom kvadratenpassningar och liksom minsta möjliga marginal på alltihop. De ska spela sig ur varenda situation. Alltså väldigt underhållande att titta på. Men de har, alltså anledningen till att de ens vinner den här matchen, det är ju för att de har bättre individuell kvalitet än vad Burnley har, helt enkelt. Alltså Burnley orkar ju inte stå emot där i andra halvlek, och Aubameyangs mål är fantastiskt fint också. Men det kommer straffa sig att det ser ut som det gör bakåt. Det är mot bättre motstånd, så är det ju.
Ja, precis. Precis som för Liverpool så väntar ju tuffare motstånd framöver för Arsenal än Burnley hemma. Hur ser du på det här laget, Kalle, och det här lagbygget? Det är ju offensivt viktigt, minst sagt.
Ja, och det liksom, så har det ju varit i flera år. När han kom i fjol så ville han ju sätta på plats ett sätt där de skulle spela sig ur varje situation, och det gick väl si och så, kan man väl lugnt säga, när Peter Cech skulle stå där bak och vara någon slags quarterback. Jag tror att med det året, med den utvecklingen ett år till, sätta lite fler spelare på plats som hanterar det här. En utveckling var ju att skicka Peter Cech från startelvan till bänken, eftersom Leno har betydligt bättre fötter. Jag tror att det kommer vara en process som till slut kommer att bli lyckosam. Jag tror att de kommer att vara riktigt, riktigt bra på det här sättet att spela. Sen kommer det inte räcka för att liksom vara i den absoluta toppen, såklart, för att de kommer att bli straffade här och där. Men jag tror att det kommer att se väldigt, väldigt bra ut, och de kommer att spela underhållande fotboll. Och jag står bakom det här sättet som de spelar nu. Och jag tror att med Ceballos nu in så får de ytterligare en spelare, en Cazorla kopia i stort sett, som är lite mer rörlig, som kommer att underlätta det här sättet att spela. Och då känns det som att det är väldigt spännande när de, jag menar, ska de spela sig upp på det här sättet, så kommer motståndarna, antingen får de välja på om de ska kliva högt, och då finns det enorm speed bakom som kommer kunna hota vilket lag som helst. Så att jag tror att de blir, de kommer vara mycket, mycket mer förberedda nu på att spela sig ur situationer än vad de var i fjol.
Jag kan ju säga att jag håller inte med Sean Dyche som på presskonferensen efteråt gick till fullständig attack och menade att Arsenal-spelarna, att de la sig ner för enkelt, och nu måste vi se till att bestraffa filmarna hårdare och stänga av dem, och han var helt Det var helt galen. Man hade kanske inte förväntat sig så mycket annat, men det var konstigt att av allt som hade hänt under den matchen så valde han att fokusera på den biten. Jag vet inte, nu ser man ju matchen ur ett helt annat perspektiv när man sitter på läktaren kontra när man tittar på tv, men jag tyckte väl inte att de filmade inte mer än vad någon annan gör i många andra lag, kan jag tycka. Så att, men nej, det är Sean Dyche kände att han ville ta den fighten där och då. Mm.
Yes, vi rör oss vidare från Arsenal-Burnley då till Chelsea-Leicester igår. Jag har sett den här matchen bara med ett öga. Men det är ju noterbart i alla fall att Lampard, trots ändå ganska fint spel stundtals, fortfarande står utan seger den här säsongen.
Ja, det är klart att till slut så kommer jag att bita honom där bakom om man inte levererar poäng och segrar, men man får nog ha förståelse ändå för att det är en helt ny, ett nybygge. Det är ett Chelsea som har ett transferförbud, och komma in i det här läget, det är ju extremt tufft att tro att man bara direkt ska leverera massa segrar. Jag tycker det är helt liksom, det var för mig varit helt väntat att de kommer att vara sevärda, men för dåliga i de båda straffområdena. Och det är det jag ser framöver, att det kommer vara ett tag till. De har ju inte riktigt den där killerspelaren, varken Giroud eller Tammy Abraham ser som någon spelare som gör 25 mål. Om de ens gör 20. Och det kommer vara ett problem. Det kommer vara ett problem att backlinjen kommer att bli sårbar, antingen i det individuella försvarsspelet eller i det kollektiva, för att den individuella spelförståelsen inte är tillräckligt bra. Och det tycker jag att man ser på de här två första ligamatcherna bara. Kurt Zouma hade en mardrömsmatch i första matchen på Old Trafford. Och nu blir de sårbara för att Azpilicueta står och knappt hoppar i eget straffområde när Ndidi nickar in 1-1. Så att, jag tror att det kommer se väldigt lovande ut i perioder, men det kommer vara lite för tunt i de båda straffområdena där matchen avgörs. Jag tyckte att de började den här matchen jättebra, Chelsea. Sprang ju massor, satte press på Leicester, pressade sig till 1-0. Men sen i andra halvlek så var det ju faktiskt så att Leicester var betydligt bättre.
Mm. Ja, Azpilicueta, jag har redan kasserat honom i princip med tanke på vad han har visat nu de här två inledande matcherna, det är ju under all kritik, och han är ju en av dem som man föreställer sig ska kliva fram, alltså som har mer rutin och sådär och ta mer ansvar på så vis, men det har man inte sett mycket av så här inledningsvis. Sen har ju Brendan Rodgers en poäng när han säger att det är en match som Leicester i slutändan skulle ha vunnit, för att som sagt de 25 första minuterna så dominerar ju Chelsea totalt, men det säger ju en del när Giroud blir utbytt, alltså redan i den 60:e minuten. Han var ju totalt slutkörd, han sprang ju hur mycket som helst, och Lampard, jag noterade det, att han rörde inte en min när Mason Mount gjorde 1-0 knappt, alltså han firade knappt, men däremot så applåderade han frenetiskt när Pedro tappade boll i offensivt straffområde och sedan tog hemåt jobbet. Alltså det säger ju en del om att var han liksom, ja, alltså vad det är han vill åstadkomma i Chelsea, alltså hur viktigt det är med löpvilja och att de springer och täcker ytor, och det var ju lite det de inte gjorde i andra halvlek. Det blev ju för mycket öppna ytor som Leicester utnyttjade, för de är ju tillräckligt bra, och jag tyckte att James Maddison var fantastisk, och frågan är om Jamie Vardy inte skulle ha blivit matchhjälte där ändå. Han hade ju något avslut som var ruggigt nära, så att nej, Chelsea ska nog vara glada faktiskt att de får med sig en poäng härifrån.
Leicester är riktigt, riktigt bra. Vi har ju diskuterat det där, vilket av de där lagen som ska kunna hota uppåt, men de ser riktigt starka ut. De har ju helt också ändrat karaktär nu på sina mittbackar. Jag menar, förut var det Robert Huth och Wes Morgan som stod där som två bastanta fundament och bara nickade undan bollar, men de hade ju två, eller varsin julgransfot, och det var ju liksom ingen arbetsbeskrivning mer än att liksom slå upp bollen och var du ska springa på den. Nu är det ju Johnny Evans som är en spelande back, och det är den här nya Jynsu som han heter, som hämtar från Freiburg, som jag imponerats oerhört mycket av de här två första matcherna. Harry Maguire ersättare som kostade betydligt mindre och som har sett väldigt stabil ut, tycker jag. Var inte lika bra nu i den här matchen som han var i premiären där han var riktigt, riktigt bra. Men det är en helt annan arbetsbeskrivning nu på laget. Och sättet de spelar ur situationer i andra halvlek, det är liksom trianglar ur pressen, och det är yttrar som Madison, det är liksom inte upp och ner längs hörnflaggorna för att liksom slå inlägg som Albrighton, utan det är liksom betydligt mer gå in i banan, vara kreativ i fickan, och han har ju gjort revolution i den här klubben sedan han tog över. Mm. Och det ser riktigt, riktigt bra, lovande ut. Mm. De har ju kvalitetsspelare, alltså det är i den där offensiven. Jag tror att de kan hota många lag.
Mm. Bara notera också att Mason Mount gjorde Lampards första mål nu som tränare i Chelsea, och han gjorde ju faktiskt samma sak för typ ett år sedan i Derby. Det var han som gjorde Lampards första mål då också. Bara en liten sån där kul notis, lite kuriosa. Mm.
Ja, också det som du säger, Kalle, där om Leicester. Alltså Brendan Rodgers kom ju till Liverpool som en ideolog, alltså från tiden i Swansea. Det är väl det mer man ser utav Leicester just nu, den typen utav fotboll. Sen hade han ju utveckling där han gick från ideolog till någon slags vilsen pragmatiker på vägen, när han var tvungen att ändra hit och dit och klämma in Benteke på något sätt i ett system och så vidare som inte alls fungerade. Och Mario Balotelli som skulle, ett Mario Balotelli-kloss som skulle in i något slags hål och sådär. Men det känns som att under de här åren i Celtic har han fått ganska mycket fria händer och kanske hitta tillbaka till den här ideologen och den här filosofin som han ju var så tydlig med, framförallt under tiden i Swansea. Det är ju intressant att se om han kan hålla sig till den inriktningen i Leicester här nu med det materialet han har.
Ja, men det ser ut som att han är på väg mot någonting. Jag menar, de åker inte Stamford Bridge, gör den här andra halvleken. Och det är inte så att de spelar sig till chanserna. Alltså de bygger upp spelet på ett sätt som topplag brukar göra. Så man har ju sett att de är ju liksom på väg mot någonting som ser ut att kunna vara hållbart. Och de blir inte liksom, ja visst, man kan ju peka på att NDD tappar den där bollen i första halvlek som betyder 1-0. Men det tror jag de kan tvätta bort det misstaget, bara inte göra så många gånger fler. Det står så samma den där. Så att jag tror att det kan bli riktigt bra för dem. Mm.
Vi rör oss lite vidare. Vi ska ta och prata lite grann. Jag vet inte hur mycket ni har sett, men Teemu Pukki. Det är en finsk succé som pågår i Premier League just nu. En finsk skytteligaledare.
Vi förutspådde ju faktiskt det. Vi döpte ju förra avsnittet, som du noterade, till No Pukki, No Party. Ja, vi var ju väldigt imponerade av hans insats på Anfield. Ja. Och jag tycker nog att vi antydde att han kommer göra fler mål.
Ja. Och det såg man ju ganska tydligt, och det hade man ju på känn också. Han gjorde fruktansvärt mycket mål i Championship förra säsongen.
Det behöver ju inte vara en garanti.
Nej, det har vi ju verkligen sett förut att spelare gör, och sen tar det stopp i Premier League. Men han har ett jävla öga för vart stolparna står. Alltså.
Alltså det är ju inte bara det att han gör tre mål i den här matchen, utan det är ju hur målen, alltså det är ju riktigt snygga mål allihopa. Ja. Det är inga turmål, särskilt 1-0 målet är ju fantastiskt, det är ju fint sådär utifrån. Det är ju riktig kvalitet.
Och jag menar, han har väl nått den här åldern nu. Han ska ju nå sin peak nu precis. Att han ska vara som allra bäst. Han har ju en lång karriär bakom sig med mycket rutin. Liksom, mycket olika situationer. Och jag tror att det är liksom inte alls en nackdel i hans fall. Att han vet hur han ska ta sig an olika situationer. Och han spelar ju, precis som hela Norwich spelar ju, utan speciellt mycket press. Men ändå med väldigt... liksom, frejdigt offensivt tänk.
Verkligen. Det var ju också roligt där att jag var ju en av deras försvarare efter första matchen. Mm. Och jag vet att det blev ju lite reaktioner från vissa som tyckte efter premiären där att de var ordagrant klappkassa. mot Liverpool. Och det kan man ju
något,
tycka.
Något naiva.
Precis,
liksom,
det men... kan man ju tycka om man då ja. Väger in att de var sårbara defensivt med den liksom väldigt djärva spelstilen de hade för att komma till Anfield. Mm. Men som vi konstaterade efter den matchen, när de möter sämre lag så kommer de sämre lagen få problem med det här. För så pass bra är de i sitt egna spel. Så pass mycket fart har de. Så pass mycket skicklighet har de. Och nu gör de i och för sig på ett hopplöst Newcastle får man väl säga. Vi kan komma in på dem sen. Ja. Men ändå, det är ju uppenbart att lagen på under halvan kommer ju Norwich kunna... spela liksom jäkligt fred i fotboll och inte bli lika sårbara bakåt mot.
Nej. A Newcastle då, som vi, jag har dem på nedflyttningsplats i mitt tips.
Jag också.
Du också. Hur står det ut på ditt, Frida?
Ja, jag tror jag har att de klarar sig, men de är inte högt upp.
Mittenlag som alla i din tabell.
Ja, exakt. Jag har ju liksom vinnare, tvåa och sånt, så. Resten är ju typ
resten mitten. Ja, just
det. det ser ju inte speciellt kul ut.
Nej, det känns som det är uppförsbacke där. Alltså.
Ja. Och det är ju känslan... Alltså, jag vet inte, det var någon som försökte försvara Steve Bruce här inför säsongen och sådär, men jag tycker att det är... Jag tror att det kommer smitta av sig på spelarna väldigt mycket, att det är inte en pigg utnämning. Jag tror att spelarna också känner att det inte är en... den inspiration man kanske behöver för att det här kollektivet ska bli mer... att summan ska bli högre än de individuella delarna. Då behöver man kanske någon som kan inspirera på ett annat sätt och någon som... bidrar med någonting nytt.
Ja, precis. Det hade varit intressant med Graham Potter, men, ja, men med tanke på det du säger. Alltså, vad hade han kunnat gjort med den inspirationen och liksom nytänket som han ändå ger? Mm. Dock vill jag vill försvara Bruce lite efter två omgångar med tanke på att de har inte Rondon kvar. De har inte Jose Perez kvar. Det är väldigt tunga offensiva tapp för ett lag som Newcastle. Han står ju egentligen med ett lag som i mitt tycke, ja, de ska ju vara där nere på de fyra sista platserna, fyra, fem sista platserna i tabellen. Och ja, just. Det är klart att den här säsongen kommer bara handla om att rädda ett kontrakt. Och vi får se om han då har ett spel som kan göra det. Det handlar ju mycket om då om Joel Linton kan ge dem det där framme som de kommer behöva.
Oroväckande ändå att det börjar redan liksom bli sprickor i fasaden. Alltså om man lyssnar på vad han sa på presskonferensen efteråt, där han liksom var irriterad på spelarna och tyckte att de liksom visade inte tillräckligt mycket löpvilja och så här. Det är ju sådana saker som, ja, men det kan ju indikera liksom att det börjar liksom redan nu kanske bli lite missnöje i omklädningsrum och sådär. Så att tappar man spelargruppen, alltså då vet man att då går det snabbt. Då går det bor snabbt. Så att, ja, jag vet inte. Han får försöka ta sig samman där, men nej, han lär få det tufft. Det lär.
Ja. Någon som ändå, som vi nämnde precis här, som ändå har inlett den här säsongen över förväntan är ju Graham Potter. Succé i första omgången såklart, och kryss mot förmodat starka West Ham i den andra matchen, och fortfarande obesegrade då. Det var
förmodat starka West Ham, som inte är så starka just nu.
Som inte ser så värst starka ut för tillfället. Mm. Men har ändå en känsla för West Ham att de kommer bjuda på, kanske i för kort period av säsongen, men vi kommer se dem i en period spela ut det där spelet som de kan.
Det tror jag också.
Jag såg dem under ett par gånger under försäsongen när det såg riktigt, riktigt bra ut. När de här Filippa Andersson och Lanzini tillsammans med vad heter han, tysken som de köpte in?
Haller,
ja, precis.
Han är väl inte tysk dock?
Jag kanske bara utgår för att han är tysk, för att han kom från Tyskland. där det såg riktigt fint ut, och det skulle kunna ställa till problem. Nu blev det 1-1 mot Brighton. Vad säger du om Potter så här långt?
Han är fransman.
Han är halv, ja.
Halle.
Okej.
Nej, men det var ju kul. Trossard, han gjorde ju egentligen två mål i den här matchen. Första blev ju bortom där efter att det hade varats. Just det, jag måste börja säga var nu tydligen. Folk tycker inte om när jag lägger till ett engelskt R, alltså uttal. Men det gör ju för att det är så jobbigt som skåning att säga hårda R, var. Men jag ska säga var hädanefter,
yeah,
om folk vill det. Men Trossard, han fick ju... han fick ju till slut göra sitt första mål för Brighton. Och det märktes, alltså andra gången han fick in den, då var det liksom som att nu ska den in, alltså inte ens var ska kunna stoppa den här bollen. Och, så det var ju skönt för honom och liksom bra start också. Och det känns som att nyförvärven i Brighton, de levererar verkligen. Och sån där grej är ju superviktigt.
Ja. Det var ju ett väldigt intressant var de slut där som dömde bort hans mål, tycker jag. Alltså det var ju en sån där offside som var...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ja, den är jäkligt svår att bedöma för en domare. Det är en frispark, det är en situation där bollen går över alla. Där en spelare, Burn, står offside i första läget. Och sen ska linjedomaren urskilja om det är just han från hela den där klungan som har sprungit ner och tagit bollen nere vid kortlinjen. Just i det där fallet fyller ju faktiskt VAR en funktion, för jag tror inte många linjedomare hade plockat den offsiden. Även om man ser att han är offside i första läget, det var inte så svårt att se, så är det väldigt svårt att från det kunna urskilja i realtid att det är just han som sen springer ner och plockar upp den där bollen. Så att ja, det var väl en sån där situation där VAR verkligen har fyllt sin funktion och gjort något som ingen hade kunnat se. Jag kollade lite på den här matchen och det är ju häftigt alltså att se utvecklingen som Brighton har gjort på väldigt kort tid, när de plötsligt nu står och börjar spela ut insparkar i eget straffområde och står och rullar upp därifrån och från inspark går till höger och så går rakt genom mitten och vänder ut till andra sidan. Det är ju som om att de har bytt livsåskådning. De har ju liksom gått från den ena ytterligheten till den andra och det måste vara så enorm omställning till spelare för Dan Burn och för Louis Dunk och den typen av mittbackar. Det är ju riktiga skogshuggare som nu liksom ska börja spela någon sammetslen tiki-taka-fotboll. Men Potter, alltså jag sätter stor tilltro till att han kommer lyckas med det. Sen om det sen hur mycket resultat det leder till, det får vi se. Men det kommer vara spännande att följa onekligen.
Otroligt viktigt för dem att få den där 3-0-segern mot Watford. För att verkligen, det såg ju faktiskt skakigt ut inledningsvis i den matchen.
Verkligen.
Men när de får in liksom det första målet och det rullar på sen. Alltså det stärker ju dem. Det ger dem ju självförtroende. De förstår att de kan lyckas med detta fler gånger. Så att ibland krävs det ju det som man själv säger. Potter talar mycket om flyt. Att man måste ha det. Och han har ju rätt faktiskt på så vis. Att en sån seger gör väldigt mycket på sig.
En annan utmanare uppe i toppen, inte den absoluta toppen, men som
Sheffield United,
som vi har nämnt. Ja, vi kommer till Sheffield United också. Vi måste nämna Everton först här nu, som vinner med 1-0 mot Watford, som har öppnat svagt den här säsongen. Det är många som har påpekat att Everton nu har hållit nollan i vad är det? Det är en jäkla massa matcher i rad. Där vi har kritiserat det laget lite grann för att svaja bakåt. Det gör man inte längre. Och det känns som att den gode Silva...
Nu får du chansen till din Marco Silva-hyllning. Nu kan du damma av den. Kom igen nu, kör.
Jag gillar ju Marco Silva. Det är ju ingen hemlighet.
Nej.
Däremot så har jag ju också kritiserat honom för att han har haft svårt att täppa till bakåt, att få till en defensiv organisation. Så var det ju onekligen under hans tid i Watford och hans första tid i Everton, där de å andra sidan då hade en väldigt lång period utan att hålla en enda nolla. Där känns det som att han nu kanske har fått till någonting istället, att filosofin har satt sig. Det är ju en filosof, Marco Silva. på många sätt. Och jag menar, när han kom till Hull till exempel, var det det, det första han gjorde var ju att styra upp defensiven för att få till deras ändå ganska framgångsrika avslutning av den säsongen, även om det innebar relegering. Men, ja, men Everton ser tunga ut, och har de ordning på det där försvaret och med den offensiva kraften de har skaffat sig, då kan det bli en riktigt trevlig säsong för Everton det här faktiskt.
Förutspådde ju i något sammanhang, jag minns inte om det var i podd eller i webb-tv eller om det var i text, att Michael Keane skulle vara betydligt bättre och tryggare nu, ja, den här säsongen. Och, ja.
Han var ju väldigt bra säsongen före han kom där.
Ja, precis. Exakt. Och sen hade han ju lite skakigt. Men jag tyckte i slutet av förra säsongen, jag minns inte om det var, nu flyttar allt ihop, jag minns inte om det var slutet, men det fanns matcher i alla fall där under våren när jag ändå hajade till att, ja, men han började ändå hitta tråden nu. Så att, och nu var det han och Mina som spelade i mitt försvaret i den här matchen. Och som sagt, nollan igen. Det kommer ju vara nyckeln för dem, för mål har de alltid i sig, precis som du var inne på. Mm. Får de bara till försvaret, det är ganska enkelt att säga, men får de bara till det så kommer de och också kunna hota där uppe med Leicester. Mm.
Watfords inledning är ju verkligen, det är som natt och dag jämfört med förra säsongen, om man minns hur hypade de blev där de första månaderna när det gick så väldigt, väldigt bra. Men jag tänker om man kanske bara ska nämna också att Ken Sema ser ut att lånas ut nu ju. Vi hade ju ett avslöjande här på Sportbladet för inte så länge sedan att Udinese ska ligga nära till hands. Och han var ju inte ens med i truppen i lördags, så att det känns väl inte sådär jättemärkligt om det blir av.
Nej, Udinese ligger väl nära till hands för Watford, eller?
Ja, men precis. Det är många spelare som har kommit och gått där. Sen är ju frågan om det är rätt steg. Jag hoppas verkligen han ser till att han kommer få spela i så fall om han går dit. Man vet ju att det kan gå lite hur som helst i den där typen av klubbar. Och det känns väl inte som att den här tränaren Igor Tudor kanske inte är så där jätteglad i den spelartypen som kan säga med. Men han får hoppas att man har fel och att han gör så.
Sitter han i händerna i Pozzos liksom karusell där. Nu kommer det
ekosystemet.
Precis, nu kommer det, kan det vara skickas runt bland deras klubbar. Men de har ju släppt Granada där, va? De har väl inga intressen där längre vad jag förstår.
Nej, det är mycket möjligt. Ja, och den är så Watford i alla fall.
Skytteltrafik däremellan.
Ja. Så det brukar gå till. De har ju en filosofi kring detta som de håller fast vid och är väl semi-framgångsrika ändå med detta. Pengar gör de i alla fall på det, kan vi konstatera. En match till som jag tänkte vi skulle nämna idag här, och det är ju såklart då Sheffield United Crystal Palace. 3 poäng för Blades. De första i högsta ligan på, ja,
12 år.
Det är 12 år sedan de var uppe.
Drygt 12 år.
Ja, mot ett, alltså Crystal Palace höll ju på, de kom ju knappt ur eget straffområde i perioder, alltså vad fan höll de på med?
Nej, det var väldigt håglöst. Jag skulle säga att det var det, jag har inte sett Palace, nu ser man inte dem varje vecka, det ska ju erkännas, men jag har inte sett Palace så uddlöst och svagt de senaste åren.
Nej.
Och då inkluderar det även matchen när Wilfried Zaha har varit borta. De har inte sett så här svaga ut ändå. Och jag börjar bli orolig för dem, faktiskt. Det här var, det var så dåligt så att det är faktiskt, det finns fog för att bli orolig för deras Premier League-status. Mm. Och anledningen till att jag säger det, man ska inte bedöma efter 2 matcher, men det är just den här Zaha-situationen också. Att han var ju så nära på, eller liksom nära, men han ville bort i alla fall i olika vändor här under sommaren. Och först var
han lämnade ju in en
och sen var Everton, och liksom, han ville ju verkligen bort. Har han huvudet nu för att prestera, med tanke på hur viktig han är där? Och om han inte kan lyfta Palace, vem kan lyfta? Knappast Christian Benteke i alla fall, det kan vi konstatera. Vad har han gjort? Liksom 4 mål på 40 matcher eller något sånt där.
Det är ju, ja, det var någon som skrev i frågorna här faktiskt, till, som vi ska komma in på alldeles strax.
4 mål på sina senaste 49 Premier League-matcher, alltså då är man ingen, då är man ingen striker av rang. Så mycket kan vi i alla fall konstatera. Och de var riktigt, riktigt svala. Sen funderar jag bara en sån där reflektion. Jag menar, Roy Hodgson har ju spelat ungefär samma typ av fotboll sen 1970-talet ungefär.
Ja.
Sen var här och lärde ut zonspel i Sverige liksom.
Ja.
Och jag tror inte att 5-3-2 med överlappande mittbackar var någonting som han reflekterade över när han satte sin spelidé på plats där i Halmstad, Örebro på liksom ett annat sekel. Och jag tror inte han har kanske reflekterat så mycket över det heller, att anpassa sig för det och så vidare. Så jag bara tänkte att taktiskt sett borde Sheffield United en sån här match ha någonting som överraskar honom. Och jag säger inte att det var just den delen i deras spel som överraskade honom, men det var i alla fall uppenbart att när de gjorde sitt första mål så var det ju tack vare just den typen av överlappande mittback som fyllde på och skapade ett numerärt överläge på kanten och som ledde fram till avslutet. Och de kommer nog ha rätt mycket liksom effekt av det här i början av ligan innan lag har lärt sig hantera det.
Men det var lite därför jag tippade Hodgson som den första tränaren som skulle få sparken. För jag tänkte just det där att det är klart att hans fotboll har funkat nu ett tag. Men han var ju liksom aldrig tilltänkt att liksom han skulle ta över Palace. Han var ju bara en krisdoktor från början. Och just därför så, det kanske håller ett tag. Lite som Chris Hughton också. Alltså att det funkar en viss tid. Men sen så liksom börjar spelarna tröttna och tröttnar dem. Ja, men då finns det liksom ingen mening att fortsätta ha kvar honom. Så att jag tror att trots stackars Roy, han kommer kanske få gå i pension snart.
Ja, det vore vi kanske på tiden. Jag vet inte,
det är hård mot Roy. Det vore på tiden.
Ja, men alltså, herregud. Hur gammal är karln?
Ja, han är väl över 70, va?
Ja, måste han ju vara. Han ser inte ut att göra...
Han är född 47.
Under 60 på 100 meter.
72 år.
72 bast, ja.
Det är imponerande att man klarar av stressen, pressen och allt vad det innebär i Premier League. Ja, 72 bara.
Verkligen.
Ja, det är sjukt.
Hur gammal var Fergie när han...
69, va?
När han hängde upp. Ja, ikväll har vi ju en riktigt spännande match också. Vi behöver inte kanske säga sådär jättemycket om den, men Wolves-Manchester United är ju i Wolverhampton då.
Oj, förlåt. Nu är det
inte första gången det där sker, syk.
Nej, det är
inte det. Fan, jag är sämst på att komma ihåg min jävla telefon.
Ja,
vill vi säga någonting inför kvällens match? Det är väl många som lyssnar kanske efter den här spelad och vet mer om hur det gick, ja, och så vidare. Men
då
det känns ju som ett...
Då får vi göra den där gamla klassiska sportjournalistgrejen, att man berättar först om hur det ska bli, så får man berätta varför det inte blev så.
Ja, precis. Hur blir det då?
Nej, men det blir intressant tycker jag att se. Manchester United är så otroligt utpräglat kontringslag. Och de har haft jättesvårt mot Wolves. De har ju tre raka torsk mot Wolves. De förlorade ju cupen också mot dem i våras där. Och de fick ju det där otroligt viktiga första målet mot Chelsea, vilket gjorde att de kunde fortsätta spela sin omställningsfotboll. Nu möter de ju faktiskt ett lag som är väldigt, väldigt lågt och riskminimerande i sitt försvarsspel. Och egentligen bara står och positionsspelar med sin fembackslinje. Och jag tycker av de matcherna jag sett hittills av Wolves i höst, så har de blivit ännu lägre och ännu mer kontrollerande än vad de var i fjol. Så det blir väldigt intressant att se om United har det för att öppna dem nu då, ett lag som kommer stå lågt. Har de det och gör första målet, ja, men då kommer ju som alltid Wolves vara tvungna att kliva fram, och då kan de ju kontra bort dem som de gjorde i premiären mot Chelsea. Men får de inte det där första målet, då kommer de ju få väldigt kämpigt med Wolves idag, förmodligen. Men det blir intressant. Det blir verkligen ett test för dem att se var de står. För att det kommer inte bara räcka att spela det omställningsspel de gjorde i andra halvlek mot Chelsea i premiären. Det kommer bara funka i vissa matcher. Och vara väldigt, väldigt avhängigt på att de har gjort första målet, hamna i ledningen. Så att, spännande match ikväll.
Ja, den här matchen är faktiskt anledningen till att jag måste runda av snart, för jag ska dit. Men det känns som att det här kan ju bli en ganska tråkig match. Jag vet inte, jag har en känsla av att det kommer inte bli så mycket mål. Och och sådär. Men jag hoppas såklart att jag har fel. Sen blir det ju ett litet...
Jag lanserar det som världens intressantaste match, och du säger tråkig match.
Ja, men jag vet inte, men det är just av den anledningen som du säger, att liksom, dels så har United fått ett liksom, betydligt bättre försvar. Lite upp till bevis för dem nu också, givetvis. Det kommer att vara varje match i för sig, men det, nu blir det ju liksom...
du vill se dåliga försvar.
Det där att Maguire, Lindelöf, de måste visa att de är de nya Vidic, Ferdinand. Men också det där att Wolves, de går inte på i onödan. Liksom. Och de är ganska duktiga på att försvara sig de med och ha ett bra facit mot United. Så just därför så känns det som att det kan bli ganska få mål. Och få mål brukar ju generellt innebära en ganska tråkig match. Eller lite sämre match än andra. Mm.
Yes, vi...
Tänk så har jag jättefel. Tänk så blir det 4-4 nu. Vad sjukt. Då kommer jag få äta upp det här jättemycket. Men det hoppas jag.
Ja, det var roligt. Vi har fått en massa frågor som slagit. Vi ska riva av några innan Frida måste dra. Vi kan väl börja med en vi har fått utav JH. Han vill ha en kvarts snack om Matteo Guendouzi. Frida, du som var på plats. Hur såg han ut, den unge fransmannen?
Nej, men han såg väl ut som vanligt, tänkte jag säga. Jag tycker de två är väldigt spännande ihop, Sevadio och Guendouzi. Och det blev ju lite speciellt nu också när, eftersom Xhaka var borta, han hade ryggproblem, ländryggen, någonting sånt. Vilket gjorde att det var ju liksom en otroligt framåt tung startelva det här. Och han är ju spännande ihop med Sebadjo. Det är ju två väldigt spektakulära spelare, men de blir ju också ganska sårbara ihop. Så att det, helt plötsligt så kunde det ju liksom smälla åt andra hållet, och det gjorde ju till slut också där när Barnes gör kvitteringen. Så att det är liksom på gott och ont med den typen av uppställning. Det är kul att titta på, men det innebär inte direkt att man har säkrat upp hemåt, om man säger så.
Nej, vi har fått en fråga här ifrån Albin. Han vill att vi ska prata om Norwich ytterbackar, och där, det är ju ett väldigt utropstecken för både Aarons och vad heter han?
Lewis
har ju inlett den här säsongen väldigt, väldigt fint.
Snackade rätt mycket om dem efter premiären faktiskt, ja. Jag och Frida.
Ja.
Jag var framförallt imponerad av Lewis då på Anfield där.
Ja.
Även om han missade markeringen som sagt på Van Dijk där på ett av målen, så spelmässigt så såg han ju jättespännande ut.
Mm. Jag tycker Aaron såg väldigt bra ut i den matchen också. Åt båda hållen.
Ja, alltså jag tror att de kommer vara två sensationer den här säsongen. De kommer inte vara kvar i Norwich speciellt länge. Utan det blir nog det här året, och sen kommer de plockas upp av större klubbar. Så pass bra är de, och men fortfarande tonåringar, och bara det är ju hisnande.
Ja, så mycket ytterbackar de får fram plötsligt i England. Det är samma sak som i Skottland. På min resa var jag, så träffade jag en kille från Glasgow, en Celtic-supporter. Han sa liksom, diskussionen där man fått fram Kieran Tierney efter att ha fått fram Andy Robertson en gång i tiden. Och så är de två bästa, mest lovande skotska spelarna genom tiderna, båda två spelar på samma position.
Ja, det är sjukt. Att men det är nästan som i Spanien och målvakter där, liksom när De Gea var ju inte första val i många år, nej, på grund av att plötsligt hade de massa bra målvakter.
Ja.
Och ja, det kan ju vara så där ibland.
Ja.
Och det,
det... Och nu ska liksom varenda spännande, vi har liksom Sessegnon, vi har Alexander Arnold, och vi har Wan-Bissaka, och så nu kommer Aarons och Godfrey, och vi har Chilwell i Leicester, och det är plötsligt hur mycket klass som helst på ytterbackarna i de brittiska lagen. Ja, det är spännande att se i alla fall. Och spännande att följa. Ed undrar, som så många gör varje vecka, kommer något lag slå sig in topp 6? Känns som att Chelsea kan sluta sämre än sexa. Vilket är laget ni tippar ta sig förbi i sådana fall?
Jag säger Leicester i så fall.
Ja, nej, men jag tycker också, jag har sagt Leicester från början. Jag håller väl fast vid det, särskilt efter insatsen igår mot Chelsea. Mm.
Fast typ, jag har sagt Everton tidigare, så man kanske borde stå fast vid det, kan jag inse. Jag står fast vid Everton istället.
Okej. Känslan är väl i alla fall att det är mellan de två, va? Wolves och West Ham har vi också nämnt där uppe som intressenter, men Wolves var väl... Se.
Vi är ju test ikväll för Wolves. Här.
Ja, precis. Anton Rundsvik, hur länge dröjer det innan första tränaren får lämna? Steve Bruce, skriver han inom parentes.
Ja, precis. Alltså, du Bruce, såg ju Roy där, Frida. Men, och det kan bli så, absolut. Men Steve Bruce kan ju också vara den tränaren. Sen är ju frågan om hur mycket prestige ligger bakom där.
Exakt.
Med Steve Bruce. Och vem som kan vara tillgänglig också. Att få loss. Och vem som alltså, vill hoppa på Newcastle. Det är ju inte alla som vill göra det. Det är en ganska... riskfylld stol att sitta på, ska jag säga. Så att ja, Bruce Hodgson är väl hetaste tipsen just nu.
Mm.
Och det kan gå fort.
Ja, det kan det göra.
Jag menar, Frank Bo fick ju bara fyra som... matcher.
Ja, riktigt så
det var sjukt.
Ja, det var sjukt. Riktigt så snabbt lär det väl inte gå, men det alltså, jag är ju inte så här Xavi Gracia. Watford inte...
Han har för mycket förtroendemandat efter förra säsongen för att få gå tidigt. Upp sig. Ja, det tror jag inte att han får.
Nej. Ja, vi får se. Vi ska knyta ihop den här säcken för Frida, du ska iväg till Birmingham. Eller det är till Wolverhampton säger man väl egentligen, va?
Mm, ja.
Och rapportera därifrån. Kalle, du ska också iväg på något åtagande, vet jag.
Ja, ska dra ut en visdomstans. Så att det är väl ingen det är olika falla ödets lott, som man säger.
Thoughts and prayers till Kalle Karlsson när han drar ut sin visdomstand om lite stund sen här. Och sen så följer vi Fridas rapportering från kvällen. Och så hörs vi allesammans om en vecka igen.